Vi ska börja med att läsa texten från Lukas evangeliets 23 kapitel, verserna 26-49. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet, och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Och så hoppar jag över till vers 32. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Gallen, korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: Andra har han hjälpt, och nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom vin, surt vin, och sa: Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andre: Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Passionshistorien, som det kallas, tar bara några minuter att läsa igenom. Kanske det tar 10-15 minuter att läsa igenom den del som kallas för femte akten i Jesu lidandes historia. Och man kan till och med bli trött av att stå och lyssna till den. Men det finns en som levde sig igenom minut för minut och led under den här perioden som är beskriven här i Lukas evangeliet. Och det är kring honom som vi idag ska koncentrera oss. Och det som hände då för flera 2000 år sedan i alla fall. Det finns skäl att tro att det var gott om folk där borta vid Golgata, och att det var svårt att få plats. En del fanns där och visste varför de var där. Men det fanns också några som hade hamnat där utan att egentligen riktigt veta varför. Och för att vi idag ska kunna få en bra plats vid Golgata, så ska vi ställa oss bredvid tre olika personer som fanns där och försöka se med deras ögon vad det var som hände där den första långfredagen för så många år sedan. Det har ju funnits människor som har varit kritiska mot skildringarna i evangelierna och sagt att de skrevs av vänner till Jesus, som försökte ge hans lidande och död en större betydelse än vad den egentligen hade. Men bland de här tre personerna så finns det en som var så långt ifrån känslomässiga stämningar och sentimentala tankar som en människa överhuvudtaget kan vara. Det var den romerska officerarens röst. Om vi utgår från hur romarna på den tiden brukade befordra folk till utlandstjänst, så kan vi anta att det här var en krigsveteran. Han var förtrogen med våld och blod. Han hade fört befälet över styrkor som hade deltagit i strid och där människor hade stupat. Med all säkerhet så var han också ointresserad av den judiska religionen och deras gudar. För honom räckte det med de romerska gudarna. Och han tänkte precis som alla andra romare på den tiden att hade inte deras gudar kunnat hindra romarna från att ta deras land så var de underlägsna, de romerska gudarna. Så om han någon gång tänkte över den judiska tron så var det med hån och förakt. Och han brydde sig inte om deras gudar hette Jehova, Adonai eller Mars. De var underlägsna. Just den här dagen så lämnades det in en man till den här officeraren som skulle korsfästas. Och för honom var det inget särskilt med det. Det var ett rutinuppdrag. Han hade gjort det tidigare. Hela morgonen så hade han varit upptagen med att bevaka den oroliga folkmassan som fanns där ute. De var ovanligt högljudda den här dagen. Och förmodligen så visste han inte varför den här fången var på väg att korsfästas. Vad han hade blivit anklagad för och varför han hade blivit dömd till döden. Men han hade sett på när soldaterna, som han då egentligen förde befälet över, piskade och slog den här mannen och hånade honom. Och förmodligen var det också han som hade beordrat Simon från Kyrene att fatta tag i Jesu kors och hjälpa honom att bära det, den sista biten. Men för varje minut som gick blev han mer och mer förbryllad. Det var något ovanligt med den här mannen som han aldrig tidigare hade sett hos en dödsdömd. Han hade ju hört de här offren uttala de hemskaste eder och förbannelser både mot Rom och mot de här som tjänstgjorde vid korsfästningen. Men aldrig tidigare hade han hört någon fånge tala sådana ord som den här mannen gjorde. En man som med milda och förlåtande ord bad för dem som slog honom. Nej, det hade han aldrig varit med om tidigare. Istället för de här vanliga orden av hat, vrede och bitterhet så öppnades den här mannens mun med ord som far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och när det närmar sig mitt på dagen, ungefär klockan 12, och han som bäst funderade över den här mannens hjältemod och människokärlek, så började solens styrka plötsligt avta och ett mörker spred sig över landet. Det var himlens sätt att reagera mot den här orättvisan. Mot historiens största tragedi som någonsin har inträffat. Åh, säger kritikerna, det var bara en vanlig solförmörkelse. Men de som säger så, de har nog inte tänkt igenom saker riktigt. Forntidens folk visste mycket väl vad solförmörkelse var. Man vet att kaldéerna förde anteckningar om sånt. Ända tillbaka till 2200 år före Kristus finns det anteckningar bland kaldéerna om solförmörkelse. När de inträffade och med vilka intervall de inträffade. Sen får vi inte glömma att en solförmörkelse varar bara några minuter. Här talas det om ett mörker som varar i 3 timmar. Det var något annat det. Det var skapelsen som sörjde sin skapares lidande och död. Och utan tvivel så gjorde det här mörkret ett starkt intryck på den här officeraren. Han kände också till att judarna hade något i templet som de var mycket stolta över. Det var ett draperi som var vävt av fint tvinnat linnetyg i blått, lila och scharlakansrött. och så var det broderat med änglafigurer. Nu plötsligt viskades bland folk någonting i folkhopen. Officeren undrade vad det var frågan om. Och då berättade de att det här draperiet hade brustit rakt mitt i tu, uppifrån och ända ner. Och då förstod man att det var inget vandaldåd. Ingen människohand skulle kunna göra detta. Att nå ända upp dit och riva det mitt i tu. Ovanpå allt detta, som om inte detta var nog, så började marken plötsligt att gunga under honom. En jordbävning. Och människor som hade varit döda vandrade ut ur sina gravar och fick liv igen. Och man förstår att den här officeren, han darrade riktigt av förfäran och undran över allt det övernaturliga som hände. Och då säger han spontant de här märkliga orden: sanna mina ord, den här mannen var Guds son. Så skulle inte en romare sagt egentligen. Han trodde inte på en gud, han trodde på många gudagestalter. Han skulle sagt: ja, det här var en gudason. Nej, han säger: det här var Guds son i bestämd form. Det var starka ord av en romare. På Golgata fanns en annan person också, som vi ska ställas bredvid och se lite med hans ögon. Det var förbrytaren som hängde på korset. Som väl är så har de bytt namn på dem. Innan hette de rövarna, och det låter inte så vackert, men förbrytarna är bättre. I engelskan kallas de för tjuvarna. Hilding Fagerberg tror att de var frihetskämpar, att de sprängde broar. Men i varje fall så var de någons typ av brottslingar. Det finns ju många exempel på människor i Bibeln som var fyllda av tro. Elia som gick till angrepp mot Baalsgudarna på berget Karmel. Elisa som bad för ett yxjärn som låg nere på flodbottnen. Eller varför inte Mose som befallde vatten och flyta fram ur en klippa mitt där ute i öknen. Eller den romerske officeraren som sa till Jesus: säg bara ett ord så kommer min flicka att bli frisk. Det var exempel på tro. Men ändå det märkligaste exempel på tro, det är nog det som den ena av de här två förbrytarna hade som hängde där på korset. Den här dagen så hängde tre personer på varsitt kors på Golgata, döende. Och en hastig blick visade inte på någon skillnad. De hängde där lidande, döende och blödande och hjälplösa. Två av dem hängde där för brott som de hade erkänt. De sa själva: vi lider vad våra gärningar är värda. Det är ganska ovanligt att man erkänner sina brott. Om man frågar brottslingar: vad har du gjort? Så säger de oftast: jag har inte gjort någonting. Men en av de här två rövarna sa så här: vi döms med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men den tredje mannen här på korsen var ett märkligt undantag. Han hängde därför att han hade talat om för en tvivlande värld att han var Guds son. Vilket brott! Överste prästen hade sagt till Pilatus: vi har en lag, och enligt den lagen så förtjänar han döden. För han som är människa har påstått att han var Guds son. Där vid Golgata så hånade folkmassan och de här två förbrytarna Jesus. Men så hände plötsligt något med en av de här två förbrytarna. Var det minnet som gjorde sig känt och påminde honom? Det kan ha varit det. Han var ju en jude han också. Han hade också växt upp och gått i synagogan och lärt sig Guds lagar om vad som var rätt och sanning och heligt. I sin barndom kanske han hade haft en tro, men tappat den under sitt liv. Men nu under de sista minuterna så gjorde sig den här barndomstron påmind. Kanske minnet påminde honom om en troende mamma eller pappa som hade försökt att uppfostra och undervisa honom om att sätta Gud främst i livet. Kanske också att han började dra sig till minnes om allt det där som människan hade berättat om den sista tiden. Om en märklig man som hade visat sig. Som hade förvandlat vatten till vin. Som hade mättat 5000 människor med bara några brödbitar och ett par småfiskar. Och som hade väckt upp en död man till liv igen. Hilding Fagerberg har i en av sina predikningar berättat om en gammal judisk tradition om de här, som handlar om de här två förbrytarna. I den traditionen berättas att de här två brottslingarna hette Dysmas och Gestas. Och enligt den traditionen så var Dysmas en gammal lekkamrat till Jesus. En barndomsvän. Och mitt där under korsfästelsen, berättar tradition, så kände han igen Jesus. Och det märkliga är ju, om vi granskar bibeltexten, så talar den här ena förbrytaren med Jesus på ett ovanligt sätt. Han nämner hans namn. Lärjungarna gjorde aldrig det. Ingen annan Nya testamentet heller, utan de sa rabbi, mästare. Och ibland sa man Jesus Davids son. Men han säger bara Jesus. Som om man kände honom väl. De kanske hade varit tillsammans i barndomen. Vuxit upp. Gått i samma skola. Men när de har blivit äldre så har de gått skilda vägar. Dysmas valde revolutionens väg. Men Jesus sa icke-våld. Han valde en annan väg. När de nu hänger där på korsen så blir Dysmas upprörd över att alla hånar Jesus. Och han vänder sig till sin medbrottsling och säger: hur kan du håna denne man? Han är oskyldig. Han har inte gjort något ont.